det hade varit väldigt barnförbjudet.
Ja. Du, nu har jag tryckt på play.
Jag tycker...
Du undrar säkert folk, vadå barnförbjudet? Vad pratar de nu om?
Ja, jag tror de flesta undrar, varför, vadå trycka på play? Mm. Vad ska du spela upp?
Ja, jag säger alltid trycka på play. Jag menar trycka på rec. Säger man ens det nu för tiden?
Nej, jag tror inte man säger någonting. Man bara kör.
Nu har vi kört igång i alla fall.
Jag mår bra. Hur mår du?
Ganska bra. Vaknade tidigt som satan i morse. Jag vaknade vid 3. Det är aldrig kul.
Nej.
Så låg jag och lyssnade på regnet. Och, men låg och kände efter. Mådde ganska bra. Sådär kände jag.
Jag fick min beskärda regndel när jag skjutsade ungarna till skolan. När man stod jag i bilkö på Odengatan.
Mm.
Och då liksom var det massa träd där och det började spöregna så att det liksom smattrade regn i plåttaket.
Mm, det är mysigt.
Det är ett härligt ljud. Mm. Oh, jag har inte riktigt landat.
Vet du vad det bästa regnbilljudet är? Förlåt.
Nej.
Muskelbil på Gotland på sommaren och det regnar om man sitter typ i en Chevelle och det regnar på den.
Ah.
Det låter speciellt. Eller på din Firebird cab när det regnar på cabben.
Ja, det blir lite annat smattrande tag.
Det låter lite helt annorlunda.
Och för fan vilka minnesbilder.
Bra ljud, va?
Ja, och med vilka minnesbilder du plockade fram.
Apropå Gotland, eller?
Ja. Jag har ju precis varit där, men jag tänkte återkomma till det. Jag tänkte börja med att säga välkommen till Dealen med bilen avsnitt 215.
Mm. Eller välkomna.
Välkomna.
Om det inte bara mig du välkomnar.
Välkomna dig. Jag tänkte faktiskt väva ihop två grejer. Ja. Först fick vi ju DM på Insta från Rocket Goldstar som apropå förra avsnittet och barndomsprägling som vi pratade om då, skrev så här: jag är född 1970 och rannsakade mig själv.
Det blir ett långt avsnitt om vi ska läsa upp hans inlägg på Insta. De brukar vara väldigt långa.
Ja, men det här var ovanligt kort. Jag är född 1970 och rannsakade mig själv. Harrisburg 1979 gjorde att jag besökte Tjernobyl för ett par år sedan.
Mm.
Det var ju kul. Ja, det var inte mer än så. Men nej, det var ändå proof of concept. Okay.
Mm.
Och sen då? Jo, jag skulle väva ihop då. Det är en ohyggligt svag koppling till ett annat mejl som vi fick från en annan lyssnare. Som då tillika är en extremt begåvad fotograf.
Aha.
Han heter Mats Andersson.
Mm.
Och man hittar hans naturbilder på matsandersson.nu.
Mm.
Och vad är då kopplingen? Jo, Mats anordnar i maj 2022 en fotoworkshop i Tjernobyl.
Oj då!
Det är ju fränt.
Ja, det är jävligt fränt.
Men det var inte det jag skulle landa i.
Vad plåtar han då?
Han är naturfotograf.
Ja, jag tänkte om man plåtar bilar också då kanske. Om man gillar bilar, tänker man att han borde vara bra på att plåta det också.
Han har inte det på sin hemsida, men det kanske vi ska uppmana honom till att lägga upp.
Mm.
Men det som den här långa, märkliga inledningen skulle landa i, det var att Mats då mejlade oss för ett par dagar sedan. Och jag skickade den vidare till dig. Och han skrev bara kort och gott följande: hej Ponkan och Krik! Tänkte på er när jag såg den här filmen på YouTube. Och så fick vi en länk. Det behöver liksom inte vara krångligare så. Inget knussel.
Nej,
men klippet vi fick, det var en 11 minuter lång film som hette The Reality of Owning a Vintage Truck.
Ja, jag såg det där, men jag har inte hunnit sett det. Jag skäms lite över det.
Va?
Ja, jag såg att du var helt lyrisk över det här. Men ändå, så bara jag kollar på det sen och så jag glömde bort det.
Nej, men jag är så jävla glad att vi fick det. Det är en kort bakgrund då. Det här är då en kille eller en man i vår ålder som heter Van Neistat. Stavs N-E-I-S-T-A-T.
Okay.
Och för alla som har YouTube-influencer-kännedom så har han en storbror som heter Casey Neistat.
Mm.
Som har typ över 12 miljoner följare på YouTube.
Mm.
Och Casey is living large på Manhattan. Medan hans bror Van då lever ett enkelt och tillbakadraget liv i ett litet trähus i Los Angeles.
Mm.
Men de är ju filmskapare båda två. Men Casey då, lillebror, han gör så här jävligt kul, extravaganta, galna filmer när han testar drönare över Manhattan och åker longboard på gatorna och så här, nu här flyger jag i business class och gör den här tokiga saken. Han gör ganska roliga grejer.
Ja, men vem av dem är det?
Det är Casey.
Rikingen?
Ja, han har ju blivit YouTube-rik.
Jo, men det är väl han som något klipp när han åker första klass till Dubai.
Ja,
just det. Han ser lite ut som Gasto.
Ja, faktiskt.
Ja, du vet jag precis vad.
Och han har alltid solglasögon.
Ja, jag vet exakt.
Och någon gång byggde han en flygande matta. Han körde en sån el-longboard.
Mm.
Och så byggde han en flygande matta runt och klädde ut sig som Aladdin.
Ja, men det
så
tror jag
också.
Så det
såg ut som att han svävade omkring på Manhattan. Ja. Han är rolig. Mm. Men Van, hans storebror, hans filmer, det är liksom dess raka motsats. De är liksom inåtvända, beskådande, helt voice-overdrivna och helt fucking underbara.
Ah.
När vi har poddat klart, då ska jag tvinga dig att titta på 11 minuter. Ah, det kommer absolut. Vi hinna.
Mm.
Jag blev liksom förhäxad av hans filmer. Det här var en total nyhet för mig. Och kanalen är bara en månad gammal och heter The Spirited Man.
Mm.
Och han har hittills bara gjort han dansar
han bara schottis.
Han har gjort 17 korta filmer då.
Mm.
Men den senaste då som kommit för några dagar sedan heter då The Reality of Owning a Vintage Truck.
Mm.
Och det här är en hyllning till gamla ting och en kärleksförklaring till hans 1987 års Toyota Land Cruiser HJ60.
Klart att han hade en sån.
Ja, jag ska inte avslöja mer. Men jag uppmanar alla att gå in och kolla, och tack till Mats som tipsade.
Ja, verkligen. Här. Tack, och som sagt, jag är ledsen att jag har missat det, men då har jag det framför mig.
Ja, du har
nu
det,
ser jag väldigt mycket framför
mig. Du har det om en timme, har du det i ryggen kan man
ja,
säga.
Ja.
Hans filmer, och det var ju det som var lite spot on, tycker jag, av Mats att mejla oss det här. Därför att hans filmer då, vet du det, Van, de fångar liksom essensen av varför vi är så besatta av gamla ting.
Ja,
alltså den ligger väldigt nära poddens känslostämning.
Ja, det känns som, vad hette han som hade mejlat oss?
Mats
känner oss.
Mm.
Ibland får vi tips från lyssnare. Kolla in det här, och både du och jag bara så här, vad är det här? Eller?
Så kan inte säga.
Nej, men ibland får vi det, men här var det någon som verkligen bara, det här skulle nog Krik och Ponka gilla.
Ja. Och jävlar, vad det small i dörren. Nej, men du har rätt. Och ibland får man ju så här, kolla den här bilen är något för dig, Krik.
Ja.
Och sen bara,
nej, inte
idag. Nej. Och inte i resten av livet. Ja.
Ja, du, apropå kärlek till gamla ting och att blicka tillbaka. Jag tänkte köra en liten historielektion, var ju länge sedan. Det tror jag du kommer att tycka om.
Och du sa precis, jag vet inte om du var i ljudtestet, men att du sitter väldigt bekvämt. Jag sitter också väldigt bekvämt.
Jätteskönt.
Jag tror aldrig jag suttit
så
bekvämt.
Nej, inte jag heller. Vad bra. Men, för jag tänkte säga, sätt dig
bekvämt.
Ja, och det gör du ju redan. Men idag så tänkte jag att vi skulle titta lite närmare på GM och Chevrolets gemensamma historia. För det är en ganska spännande historia. Och att den är spännande, det beror helt och hållet egentligen på en man som heter William Durant.
Mm.
1911 grundades nämligen Chevrolet av Louis Chevrolet och Arthur Chevrolet. Men då även han, William Durant. Och William Durant, han hade ju även några år tidigare grundat General Motors. Och vid den här tiden, då hade de här två företagen ingenting med varandra att göra. Men Durant hade blivit utmanövrerad av ledningen på GM. Eller han hade helt enkelt blivit av med vd-klubban på grund av att han hade inlett en väldigt aggressiv så här förvärvsprojekt där han lät GM köpa upp typ alla företag han kunde komma på. De köpte till exempel upp Buick och Oldsmobile och Cadillac och Elmore och Oakland. Oakland var en föregångare till det som sen blev Pontiac då. Och Reliance Motor Company och Rapid Motor Vehicle Company som var en föregångare till GMC.
Det fanns ju liksom flera tusen bilföretag i USA.
Ja, och GM då under ledning av Durant gav sig fan på att köpa upp allting.
Mm.
Så han hade liksom gjort någon sorts eget fälttåg med GMs plånbok på något sätt. Och ledningen i GM tyckte att det här var lite för riskfyllt, men framförallt så tyckte de att det här var alldeles för kostsamt då för GM.
Mm.
Han försökte till och med köpa upp Ford vid den här tiden.
Mm, det skulle han ge fan i.
Ja, så de gubbarna i ledningen de känner att nej, det här är inget bra. Så röstar de helt enkelt ut honom.
Uh-huh.
Men du vet, män av den här typen, de brukar inte ta motgångar speciellt bra.
Uh-huh.
Så för att hämnas då så bestämde han sig för att starta Chevrolet tillsammans då med Louis och Arthur Chevrolet.
Uh-huh.
Och Chevrolet, de växte så det knakade så fort de hade dragit igång det här företaget. Och tack vare att Chevrolet gick så bra så rullade ju kulorna ganska snabbt in. Och de här pengarna, de använde Durant för att köpa så mycket GM-aktier han bara kunde komma över. Vilket förmodligen inte var så populärt hos ledningen som precis hade sparkat honom då. Men det skete ju han i, för han var ute efter blod nu. Och GM-aktier var väldigt, väldigt dyra vid den här tiden. Men Durant, han kom på en jävligt smart grej. För det han gjorde, det var att erbjuda alla som ville sälja sina GM-aktier 5 aktier i Chevrolet i utbyte.
Ah.
Ja. Och eftersom Chevrolet gick så bra då så lyckades han sakta men säkert köpa så mycket aktier i GM att han återigen kunde bli vd för företaget.
Han, det var en hostile takeover. Han skaffade lite så, majoritet.
Liksom. Ja. Så hämnden var väl jävligt djup då, får väl gissa att han kände.
Ja.
Och det första han gjorde när han blev vd igen, det var ju såklart att låta Chevrolet bli en del av GM då.
Ja. Vilken smart affärsmässigt smart.
Ja.
Snille.
Ja, men lite så. Det här, men det här var ju som sagt 1918. Och på den tiden, det var ju fortfarande väldigt mycket som var vilda västern över hur man gjorde affärer i USA.
Ja.
Och Durant, han hade ju många fiender. Och framförallt så kan man ju anta att gubbarna då, som först hade sett till att han hade liksom blivit av med jobbet. Och som nu såg, ja, de var väl förmodligen både oroliga och liksom arga över vad som hade hänt då. Och
det roliga var att de flesta av ens fiender, när de kom för att spö upp en, då kom de ridandes.
Ja, men inte så långt efteråt då, så lyckades då en viss Pierre S. Dupont tillskansa sig vd-klubban från Durant. Genom att tack vare den förmögenhet som företaget Dupont hade, så gjorde han egentligen samma sak som Durant hade gjort. Det vill säga, han köpte upp så mycket aktier att han hamnade i en ställning där han kunde ta över rodret från GM då. Och det första som hände var ju såklart att Durant åkte ut med badvattnet då. Och Durant, han försökte sedan återskapa liksom sitt namn inom fordonsindustrin. Han hade många idéer på att han skulle starta nya bilföretag. Men sen så slog det The Great Depression till 1929, och han fick väl liksom inse att det nog inte skulle bli något mer bilmärke för hans del. Så istället så slutade han sina dagar genom att flytta till Flint, Michigan och starta några bowlinghallar istället. Så slutade det för honom.
Är det sant?
Ja. Så det var krig på den tiden i bilbranschen, precis när den var ny.
Ah.
Folk gjorde lite vad som helst.
Det intressanta med det här, det var ju att jag var ju på Gotland häromdagen.
Mm.
Jag kom hem igår.
Mm.
Och då gick jag igenom gamla kartonger och böcker och allting.
Ja.
Och då hittade jag en bok som vi fick till oss när jag jobbade på Chevrolet, så fick vi en uppsättning av de här böckerna från USA som var 100-årsjubileumsböcker. Så tjocka biblar som bara delades ut till återförsäljare, generalagenter heter det.
Mm.
Så den boken hittade jag och började bläddra i. Och den beskriver just hela historien.
Ja.
Hur inspirationen till logotypen kom från en tapet på ett hotellrum i Frankrike. Och, hej och hå. Men vad lustigt att du berättar den här historien just nu. Men jag tänkte fortsätta lite på min Gotlands eskapad.
Ja, du kom hem igår ju.
Ja, låt mig börja andra änden.
Mm.
Jag är just nu all over the place.
Mm.
I huvudet. Just nu är vi inne i en ganska intensiv period där vi gör filmer för Bilsport och MC. Det är kampanjarbete för Hansen och ny hemsida med e-handel för Northbike.
Mm.
Plus att vi har dragit igång vårt Dakar-projekt.
Mm. Det har vi inte bett om. Men det kan vi återkomma om.
Ja, nu sa jag det.
Ja.
Ja, men, nu, men vi kan inte prata så mycket om det.
Nej.
Men vi håller på med Dakar.
Nu blir folk nyfikna.
Ja, vi har, ett litet Dakar-projekt har vi på med. Men på det privata planet så är det snurrigt just nu. Jag skaffade ju ett nytt garage i Vallentuna som jag fixade i sista minut. Det är målning, lite målning kvar.
Mm.
Sen är det klart. Och här tänkte jag då ha Torinon och kanske Mörkland när den är klar. Men backar jag bandet ett år, då sa jag ju upp mitt garage i Axelsberg eftersom vi har ett jättegarage på Gotland. Och jag tänkte liksom att jag skulle ha alla roliga bilar på landet och bara ha ett litet garage in i stan för en vardagsbil.
Mm.
Men verkligheten gjorde ju sig påminn, och det var inte alls lika kul att ha bilarna på Gotland när man ville köra på kvällarna här i Stockholm.
Nej.
Så att innan jag fixade garaget i Vallentuna så hyrde jag platser i Kungens Kurva.
Just det.
Där även du hyrde.
Mm.
Och du hör ju, det finns liksom ingen struktur.
Nej.
Jag kom till en punkt.
Folk frågar alltid alla, så här, vad har han alla bilar någonstans?
Ja, det är så jävla fragmenterat.
Ja, de är utspridda över hela Sverige.
Ja,
mm.
Och då kom jag till en punkt när jag inte riktigt visste vilken bil som stod var.
Ja, just
det blev liksom ett stresspåslag.
Du glömde Laxå, där har du ett gäng också.
Ja, exakt. Mm. Och det här påminner mig om det var det länge, länge sedan. Men då hade jag tror att det var 5 eller 6 bilar och inget garage.
Mm.
Utan alla bilar stod på gatan på Storessing, jag tror jag nämnt det någon gång förut. för det var gratis parkering på Stora Essingen. Ja. Och sen hade jag lappar som jag skrev var de olika bilarna stod parkerade så att jag skulle parkera om dem när det var städgata.
Åh, fissa.
Det var sån jävla strukturpanik.
Ja, du hade i alla fall inga barn på den tiden.
Nej. Så. Summa summarum, ja. Det är att Gotlands garaget, det fyller liksom ingen funktion längre.
Nej.
Nu är det bara ett stort, en hangar, känns det som. Och sen, som slumpen ibland gör med ens liv, så började jag och min fru prata om att kanske köpa en ny, betydligt mindre och mer lättskött tomt och bygga ett mer ändamålsenligt hus.
Just det.
Utan jättegarage och tillhörande djungel som vi har nu.
Ja, för ingen av er är ju några trädgårdsmänniskor.
Vi är klåpare. Mm. Vi kan inte sköta en tomt. Men vi har kunnat sköta om huset.
Mm.
Men tomten är för stor. Det finns områden på våran tomt som jag inte har satt min fot på 6 år.
Ja. Mm.
Så att för en vecka sedan, när jag var ju där nyligen och hjälpte Krim med en grej. Och då när jag åkte hem från Gotland så bara kände jag, nej men jag måste testa marknaden nu liksom.
Mm.
Så då kontaktade vi mäklarfirman Home by Dean som ligger på Gotland, som är svinduktiga. Och sen var liksom bollen i rullning. Det är lite som att ibland så säljer jag bilar som jag kanske inte vill sälja.
Mm.
Men då har jag liksom satt igång processen och då kan jag inte bromsa det liksom.
Nej.
Det liksom, det sa pang bom, och så var en fotograf nere nu. Och nu ligger annonsen ute på Hemnet.
Ni ligger den uppe redan?
Ja, och aha, på Home by Dean.
Okay.
Och visningen på huset är söndag den 16 maj. Det vill säga om lite mer än en vecka efter att podden sänds.
Mm.
Och det här ligger ju i linje med mitt ständigt närvarande kaos.
Mm.
För jag brukar ju varje år 3-4 dagar innan vi ska åka på semester brukar jag ju sälja bilen.
Ja.
Vilket alltid skapar
spänningar.
Ja, minst sagt.
Ja.
Eftersom jag måste hitta något annat kul, ofta då i Norrland eller i Skåne, precis när man ska packa, tvätta och städa, så blir det liksom panik.
Mm. Och så går första veckan alltid åt till att reparera förhållandet.
Ja. Och i år så säljer jag då huset en månad innan semestern i coronatider, när det är 100% omöjligt att hitta eller hyra något annat semesterboende.
Ja.
Så att jag vet inte, jag håller på och krattar manegen för en katastrofsommar.
Mm.
Men det kanske finns någon av er lyssnare som är sugna på Gotland och ett vinterbonat vitkalkat stenhus på 90 kvadratmeter plus en stor källare och gigantiskt garage för 5-6 bilar med 5 meters takhöjd.
Mm.
Och i så fall så
får de med lyften? Står den kvar?
Nej, den är sålt.
Aha.
I så fall så kan man kolla på det här huset på Home by Dean eller på Hemnet.
Snyggt!
Det ligger i Havdhem, ligger huset. En liten del av mig kan ju ändå känna en liten förhoppning om att mäklaren ringer och säger så här, nej men det kommer inte in ett enda bud. Så att vi kan behålla det några år till. Men det är så här vi fungerar. Vi fattar, eller vi, det är ju väl jag,
som
fattar impulsiva beslut och så slänger vi oss ut för stupet.
Mm. Du kastar ut och drar med dig frun.
Hela familjen.
Ja. Det är bra det. Får lära sig att falla fritt. Du, jag tänkte att det faktiskt redan nu har blivit dags att prata lite tvåhjulingar.
Mm-hmm.
Det är dags för Dealer med hojen.
Mm. Northbike. Dream it, live it.
I delen med bilen brukar ju vi inte vara speciellt försiktiga när det kommer till att kritisera olika element inom bilkulturen som vi kanske inte gillar eller stör oss på. Eller så är det ju.
Är vi snällare i dealen med hojen segmentet
mycket,
än vad vi är
mycket,
i övriga podden?
Mycket, mycket, mycket snällare. jag vet inte varför det är så här. Det kanske beror på att jag är nyförälskad i allt som har med liksom hojar att göra.
Är det nu kängan kommer?
Ja, det är nu kängan kommer.
Ja, för fan vad
kul. Men hittills så kanske jag inte stört mig lika mycket på saker. Men idag tänkte jag faktiskt ändra på det här lite och bli kontroversiell. Och snacka lite om en grupp hojåkare som jag tycker borde titta på sig själva innan de öppnar käften.
Ja.
Det här är en grupp som jag tror känner att de har liksom sin bästa tid bakom sig. Och det är därför som de gillar att liksom skita på allt som är nytt. Jag vet inte riktigt hur jag ska definiera de här gubbarna. Men det de har gemensamt är att de är ofta födda på 50-talet.
Ja.
Och att de redan som unga hade någon bild av att de var liksom coolare än vad de i själva verket var. För min gissning är att många av de här människorna har alltid varit töntar utan någon som helst självinsikt. Dessutom har den här gruppen aldrig liksom utvecklat vare sig liksom sin smak eller sitt intellekt sen liksom de sena tonåren, vilket gör att de är ganska outhärdliga individer att ha att göra med.
Ja.
Och deras motsvarighet inom bilkulturen är ju liksom den här typen av raggare som lufsar runt, du vet, i trötta skinnvästar och tycker att allt som inte är original 50-tal, det är bara skit. Och som vädrar sina åsikter med liksom en 17-årings skarpsinne och vokabulär, trots att den här mannen är liksom 60 år idag. Du fattar precis vem jag menar.
Jag ser honom.
Du ser honom framför dig.
Mm.
Men då att han istället för liksom väst och liksom en 55a DeSoto, som han dessutom påstår är lika ball som en skev 55, så kör gubben jag pratar om nu, han kör liksom en 2007 års Heritage Softail Classic, eller om man inte har råd med en hårdel så kör han något i stil med liksom en Honda Shadow Spirit, som han liksom på sitt typiska och så här verklighetsfrånvända sätt hävdar är lika ball som en riktig hårdel. Men ofta så kör den här gubben som sagt någon typ av liksom en Street Glide eller typ en Softail Classic. Och jag vill börja med att säga att det här är liksom mina personliga åsikter, och det behöver liksom inte nödvändigtvis vara vad Northbike tycker.
Jo då, det spiller över. Det här är vad Northbike tycker också.
Nej, jag vill vara väldigt noga med det, för jag ska nämligen tvåla till de här jävlarna ännu lite mer. En typisk disclaimer kanske är på sin plats då. Vad är det man brukar säga? The views and opinions is expressed in this program, bla 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 bla. Ah. Det här är alltså mina tankar och idéer. Okej. Om det är någon som fortfarande inte har förstått vilken typ av gubbjävel det är jag snackar om, så kanske man ska kunna beskriva dem som att det är den här typen av man som liksom kan ha på sig så här Orange County Shoppers linne, när han liksom hasar sin feta lekamen ner till stranden i Böda, eller när han går runt liksom bland hyllorna inne på GKs och ska köpa liksom Bullens pilsnekorv och mjällschampo till sin dvärgkolle.
Jag vet exakt vem det här är. Och det roliga är att i den här gruppen människor så finns det också en subgrupp som har ännu sämre koll, som kanske till och med har någon form av diagnos, som klär sig och ser exakt likadana ut som de här, fast det de kör är en original Yamaha Virago.
Virago-män, men jag kommer att landa
som är lite för små för dem, som ser ut som de har en sån här mikromotorcykel.
Ja. Men det värsta den här mannen vet är ju liksom den typen av hojåkare som jag eventuellt tillhör, även om jag kanske själv inte tycker det. Men den här mannen, han hatar ju hipsters i allmänhet, men hojhipsters i synnerhet. Det vill säga den generationen av nya hojåkare som liksom kanske gillar kaféräsers och scramblers, eller liksom ny retrohojar som typ den hojen som jag kör, eller en Bonneville, eller kanske Kawasaki, den här W800 och liknande. Och även om jag bestämt vill hävda att jag inte är en hipster och kanske till och med kan dela en del av de här männens åsikter gällande de här trådsmala sängvätarna med skägg som liksom klaffsar runt på Södermalm i liksom sina Indigo Fiero-skjortor och Levi's vintage jeans och Red Wings-skor.
Du är lite med en hiphopster.
Nej, absolut inte. Men jag förstår samtidigt att om man kör en scrambler och samtidigt har på sig liksom en sån här sand urban jacka från Revit och en liksom X-Zero hjälm från Showy som jag har, då hamnar man ju kanske i deras värld då, i alla fall i den här hipster-kategorin. Det paradoxala i det här är ju att de här gubbarna tycker att liksom den här typen av hojar och hjälmar och kläder inte är äkta, för att de ju är nya men andas vintage. Men det de aldrig har reflekterat över är ju att nästan hela Holly Davidsons modellprogram, inklusive Holly Davidsons kläder och mer eller mindre 100% av deras liksom älskade cruiser-segment, ju faktiskt också är nya produkter som är byggda för att se ut som saker och ting gjorde förr i tiden. Men det har de liksom aldrig tänkt på. Det de heller inte har förstått är att den här äktheten då, inom situationstecken, som de själva tycker sig representera, det är liksom en väldigt stor anledning till att, ja men till exempel Holly Davidson har haft det så kämpigt de sista åren. Och det här beror ju på att de här människorna älskar Holly Davidson. Om vi håller oss till de liksom HD-männen i den här kategorin.
De är ju oerhört märkestrogna.
Ja, men samtidigt så är de ju en stilmässig katastrof när det kommer till att vara liksom varumärkesambassadörer som ska hjälpa Harley Davidson att bli attraktiva för en ny och ung och stilmedveten målgrupp.
Ja.
För ingen under 50 vill ju se ut som de här männen och kvinnorna, för det finns ju kvinnliga motsvarigheter, nej, också, men de ska vi inte ens gå in på idag, känner jag. För vilka ska motorcykelindustrin bygga nästa generations hojar om de ska överleva?
Mm.
Jo, men det är såklart för den yngre generationen. För den gamla, det vill säga de som tog körkort före 1 januari 1976 och därför fick hojkortet på köpet när de tog liksom körkort. Den målgruppen håller ju sakta men säkert på att dö ju.
Mm.
Det här gör ju att tröskeln till att köpa en hoj idag är mycket högre. För om du ska börja köra hoj idag så måste du ju först vara villig och liksom kämpa dig igenom det här hasslet och den här ekonomiska hinderbanan som det krävs för att ta ett hojkort idag. Ju.
Mm.
Därför måste ju motorcykeltillverkarna idag och i framtiden bygga hojar som har så extremt mycket stilmässig attraktionskraft. För annars kommer de liksom inte att överleva. Nej. För det krävs ju mycket mer av kunden idag än för 30 år sedan när det kommer till det första köpet. Det här gäller ju framförallt för ett företag som Harley Davidson som inte längre kan förlita sig på sin gamla målgrupp när det kommer till hojförsäljning.
Det du menar, förlåt, det är ju att ska du köpa en motorcykel idag så är den stora majoriteten av dem som ska köpa sin första motorcykel, de måste först ägna ett halvår åt att ta körkortet.
Jo, men exakt. Om du hade haft automatiskt hojkörkort, då hade du säkert haft 5 hojar stående på Gotland.
Mm. Minst.
Ja, eller?
Mm. Polismotorcyklar. Jag hade haft lite med ett polismotorcykelmuseum.
Ja, men precis. Ja, men jag tänker, för även om det finns en ganska stor grupp hojbyggare som är unga och fortfarande älskar Harley Davidson, så är ju varumärket Harley Davidson inte direkt, det andas ju inte liksom millennial, om man säger så.
Nej.
Och det som gör det här så komplext är ju att de som vi brukar kalla millennials då, de verkar inte gå igång på det som motorcykeln traditionellt har stått för. Att vara så här tuff och hård på ett sätt som liksom tidigare har ansetts som attraktivt verkar ju helt plötsligt bara vara töntigt, om man frågar merparten av den nya generationen. Då. Ja. Det absolut mest korkade man kan göra som företag idag, om man bygger eller säljer motorcyklar, det är att försöka sälja en produkt genom att vara liksom, verka cool och tuff och hård, liksom alla rockklassiker. Du vet så här, eller, du förstår.
Vi käkar lunch på Pub Anchor.
Ja, det funkar inte på den här yngre generationen.
Nej.
Det man istället måste visa, det är ju att man har förstått den här målgruppen genom att skapa marknadsföring som liksom fokusera på att lyfta fram saker som frihetskänslan och äkthet och socialt engagemang och så vidare.
Mm.
Och jag tror att det här som kommer krävas om motorcykeltillverkarna även framgent vill försäkra sig om att liksom kunna skapa en trygg framtid för sig själva. Samtidigt ska man komma ihåg att den nya curlade och överbeskyddade generationen som har skyddats från allt som bara har varit det minsta farligt, förmodligen ganska snart kommer att inse att hojen ju är ett väldigt bra verktyg att använda sig av om man vill verka lite rebellisk och farlig igen. Jag tror att det här kommer bli trendigt igen. Vi har ju varit inne i en period ganska länge där ingenting får vara farligt överhuvudtaget, och pendeln kommer ju såklart att svänga åt andra hållet, och jag tror att hojens farlighet kan bli cool igen.
Ja.
Dessutom så är den ju mer miljövänlig än bilen. Och de här två sakerna ihop tror jag gör att hojen kommer få samma status som den hade på 70-talet. Ganska snart. Mm-hmm. Att vi kommer få se en ny generation som liksom anammar hojåkandet. Speciellt när man tittar på alla elhojar som kommer att lanseras de kommande åren. En annan skitviktig målgrupp för hojbranschen att fånga upp, och som är lite bortglömd faktiskt, det är ju generation X, det vill säga de som är födda mellan 1965 till 1980, där du och jag befinner oss.
Ja, det är en väldigt bra generation.
Ja, men det är en lite bortglömd generation, känner jag. Mm-hmm. Och anledningen till att den här målgruppen kanske till och med kan bli viktigare för hojtillverkarna än vad de andra är, det är att vi är liksom gamla nog att fortfarande kunna värdesätta HDs liksom gammeltuffa image. Uh-huh. Men vi är också tillräckligt unga för att även kunna skriva under på åtminstone några av de saker som får den här yngre publiken att gå igång på. Som till exempel socialt engagemang och miljömedvetenhet och så vidare. Uh-huh. Och det här beror ju främst på att vi har barn som vi vill se växa upp då, och därför så är vi lite oroliga för framtiden. Men det som gör oss ännu mer attraktiva ur ett konsumtionsperspektiv, det är att vi, till skillnad från liksom alla 20- och 30-åringar, vi har ju större ekonomiska möjligheter att förverkliga både körkort och hojköp. Mm. Så jag tror att hojbranschen kanske, åtminstone i vissa fall, behöver se över sin marknadsplan lite grann. För jag tror att många tillverkare har förstått att liksom den gamla marknadsföringen, som var inriktad mot de här gubbarna som jag pratade om inledningsvis, den kommer inte ge så mycket utdelning i framtiden. Och därför så riktar man nu in sig på millennials då. Men man kanske glömmer oss som står mitt emellan. Som kanske då som sagt är liksom den absolut köpstarkaste och liksom lättaste målgruppen att locka över. Vi har dessutom tid att kunna ta hojkort. Det var inga problem för mig. Men det är svårt kanske att ha råd med det när man pluggar och man precis har lyckats ha ett bilkörkort. Så självklart så får man även fortsättningsvis tycka att liksom MC-hipsters är töntiga. Men man ska komma ihåg att det alltid kommer vara den stilmedvetna unga målgruppen som driver trenderna framåt. Och hojtillverkarna kommer vare sig de vill det eller inte behöva förhålla sig till det här och anpassa sig till de nya målgrupperna. Ja. HD's Livewire, deras elhoj, är ju ett väldigt bra bevis på att HD någonstans ändå har fattat det här.
Ja, sent omsider.
Ja, eller tidigt, för det är bland de första elhojarna som kommer ut på marknaden. Och när det kommer till hur HD tänker så... Jag är nog inte så säker på att det är liksom cruisergubbarna som HD:s nya vd, han Jochen Seitz, kommer att lägga mest krut på att försöka behaga den här tysken då. Nej. Vi får väl se. Slutligen så ska jag väl kanske...
Men problemet är att HD:s DNA och värderingar ligger fortfarande imagemässigt nära Pub Anchor.
Jo, men det gör det.
Att släppa med en elhoj så kommer ju de som är intresserade av elhojar vara helt förbryllade över och inte förstå den kopplingen.
Jo, men jag tänker att de måste börja någonstans, för jag tycker även att Pan American är också liksom, så här, tydligt visar att nu håller det på att hända saker här. Liksom. Jag har inte sett den live, men jag har också förstått att den ska ju vara mycket mindre än vad man kanske tror att den är på bild. Dessutom den nya motorn som sitter i Pan American gör ju också, den är liksom som bäddad för liksom någon frän naked hoj framöver, eller det är en helt ny spännande motor som är, som inte är en traditionell HD motor liksom där tok 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 tok, det är inte en sån motor liksom. Slutligen så ska jag väl för säkerhets skull även tillägga att liksom den stora massan street glide och softail förare, de flesta är ju jävligt softa och sköna. Och kanske inte stämmer in på beskrivningen.
Vad är det för försiktigt?
Jag fegar lite här på slutet. Men det finns en liten grupp lunsar som ingen kommer att sakna när de försvinner. Och det var de jag tänkte att jag ska tvåla till dem lite idag.
Ja, du, vet du vad jag fick tillbaka för några veckor sedan?
Potensen? Covid?
Nej, jag fick tillbaka Torino-suget. Det kom tillbaka.
Aha,
som ett
det man
snälltåg. Ser man så? Snälltåg.
Snälltåg, ja.
Bilen som jag älskar så mycket så att det gör ont i hela kroppen. Jag får liksom inte nog av utseendet på Torinon. Det här är en bil som jag aldrig tröttnar på, men det är samtidigt bilen som jag kan ställa in i ett dammigt garage och negligera i 3 år. Det enda som återstår i Vallentuna-garaget nu, det är att togstäda och måla det sista på övervåningen. Sen ska den rödvita drömmen få parkera i det rödvita garaget.
Ja, för fan, det kan bli löjligt.
Eller säger man rödvide?
Ja, kan
vi säga. Är röde. Ja, mitt danska garage.
Ja.
Nu tänkte jag att den här Torinon då skulle få en total makeover. Jag tänkte fixa alla de här små miniskavankerna som jag liksom låtit bli och fixa genom åren. Typ att polera upp alla fälgarna så att de får kromlyster. Skruva fast mittkonsolen så att den inte skramlar, och sen en jättestor service. Och kanske även rolla insidan av skärmkanterna så att de inte ens kan snudda och skava på mina feta bakhjul.
Finmekande, sånt där som vi tycker är kul. Man bara duttar.
Det enda vi behärskar. Och nu har ju dessutom vanen lämnat hamnen i Los Angeles, så nu börjar det liksom bli dags att sälja min tillfälliga underbara Crown Victoria och istället köra Torinon till vardags, tänkte jag.
Jaha,
det är där jag är nu.
Ja, spännande.
Att den ska liksom få sjunga in våren. Sa jag förresten att Fiaten är såld?
Nej.
Det blev kanske mitt livs... jag ska vara mild och säga att det blev inte mitt livs bästa affär.
Nej.
Men kanske mitt livs största lärdomar. Jag ska aldrig någonsin köpa något som inte är amerikanskt och tro på något sätt att jag begriper det.
Fast det var ju gå lite väl långt. Du ska aldrig mer köpa italienskt kanske. Kanske så.
Ja. Jag menar, nedre bärarmsbussningen var ju slut och bulten hade lossnat, men det gick liksom inte att få ur den. Den låg där inne och skramlade. Jag kunde röra hela hjulet i sidled med handen. Alltså skaka hela hjulupphängningen. Men eftersom varenda liten skitgrej krävde speciella italienska pissverktyg och finlämmade olivoljeinsmorda armar så gav jag liksom upp. Det blev en minusaffär plus att jag sitter nu på en uppsättning Ferrari-emblem som aldrig kom till användning.
Jaha, ja.
Och det här kommer jag ju aldrig lära mig. Ibland köper jag ju delar till bilar som jag inte ens har köpt än. Jag tänker att den där bilen ska jag köpa och så beställer jag
någon det är det ju ofta.
Konstig del. Ja. Och så glömmer jag bort att jag köpt den och sen så köper jag inte bilen och sen efter 2 månader så får jag ett brev på posten som jag inte har en aning om vad det är. Och så får jag en bildel till en bil som jag inte ens någonsin har ägt eller kommer att äga. Men det blev i alla fall en lärdom. På tal om lärdomar.
Finlämmade italienska
olivoljeindränkta armar. Ja. Tom Hiddleston, skådespelare. Han sa
ingen aning med det.
Nej, det behöver inte
vi. Okay.
Han sa i alla fall vid något tillfälle, det här är ett citat då. We all have 2 lives. The second one starts when we realize we only have 1.
Snyggt.
Antingen kan man ju betrakta det här som en ostig inramad citattavla som skulle kunna hänga på väggen i en vit mexitegelvilla utanför Örebro.
Det blir ju bara ostig när du gör en tavla av det, men när någon säger det för första gången så är det ju ganska smart.
Ja, men jag tänker också så här, bryter man ner innebörden i det här citatet och börjar fundera på det ur ett bilperspektiv, då blir det ju intressant. För både du och jag, vi har ju svart bälte i dagdrömmeri. Vi är ju bryggseglare som sitter på land och tittar ut över horisonten och drömmer om det stora äventyret. Men samtidigt kan man ju säga att vi bockar av betydligt fler tokerier än gemene man.
Ja, tack. Det...
Och poängen är ju den första meningen i citatet. Vi har alla 2 liv. Det vill säga, vi är alla drömmare som går och fantiserar om en bil eller en hoj eller ett äventyr. Men likt en svallvåg så kan man simma med den här drömmen hela livet och alltid ha den framför sig. Det finns liksom ingen risk för kallsupar eftersom vågen alltid ligger 2 meter framför dig. Men sen kommer
på gott och ont.
På gott och ont, ja. Men sen kommer vi till den andra delen av det här citatet som handlar om förverkling. Och det är ju det här det blir krångligt, va? För vissa drömmar är ju mycket bättre som drömmar.
Ja, tack.
Och vissa drömmar kanske man ska ta med sig in i döden. Det kanske inte är så farligt.
Nej.
Att man ska börja titta på vissa saker som att det här är bara en härlig dröm som jag kan njuta av, men jag kommer aldrig förverkliga det. Men någon gång i livet så kommer man ju komma till en brytpunkt när man inser att vissa saker måste ändå förverkligas, om än sent. Och här kanske den här podden har en oviktig funktion för den stora massan, men en livsviktig funktion för den lilla klicken som har insett att vi bara har 1 liv. För mig existerar ju inte uttrycket jag har inte råd.
Nej.
Jag har även fast jag väldigt sällan har råd, men jag har gjort om det uttrycket till jag har inte råd exakt just idag, men kanske imorgon. Eller, jag måste klura lite på hur jag ska ha råd.
Snarare så.
If there's a will, there's a way, som är liksom hela tiden. Och rannsakar man ordentligt så behöver inte drömmen vara ouppnåelig. Jag menar, om ens dröm är att ha 12-bilsgarage insprängt som en Batcave uppe i Hollywood Hills och att Khloe Kardashian ska bli kär dig, då kanske man ska tänka om lite. Men de flesta drömmarna, eller bildrömmarna, de ligger ju kanske där mellan 100 och 500 000 kronor. Alltså det är ju jättemycket pengar. Men 500 000, det är ju inte superenkelt att bara trolla fram ur stjärten.
Nej.
Men många sitter ju idag på en ful, tråkig bil eller kanske andra kapitalvaror som ett oanvänt hemmabiosystem eller en helt meningslös mountainbike för 20 000. Tittar man så omkring finns det ju pengar runt omkring de allra flesta. Och jag menar, börjar man rannsaka sitt liv så kan ju de allra, allra flesta trolla fram ett embryo till ett startkapital. Säg att man får ihop 50 000 kronor. Man säljer två gamla skrotbilar och
Nu ska jag säga något jävligt lökigt, men apropå det här med drömmar, det beror ju egentligen bara på hur mycket man vill uppnå drömmarna.
Ja.
Eller hur?
Ja.
För jag menar, vill du bara tillräckligt mycket ha det jävla 12-bilsgaraget och vad heter hon?
Khloe Kardashian.
Khloe Kardashian. Om drivkraften det är det enda som driver dig, då kan du ju kanske komma dit.
Ja.
Ja. Skitsamma.
Nej, men det som skiljer, det är ju bara storleken på drömmen.
Ja.
Och
ja, men hur mycket man vill någonting.
Nej, men och det är ju inte, Elon Musk är ju precis samma liksom fysiska person som dig.
Ja.
Alltså det är kött och blod,
ja,
och ett huvud,
mm,
med två ögon.
Mm.
Och
sen just i hans fall så hans hjärna tror jag
aningen större.
Aningen. Ja,
men
skitsamma.
Hans drömmar när han var liten, de var ju mycket 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 större.
Ja.
Men han satte ju inte några begränsningar. Nej. Utan då startade han PayPal, mm, och sen, mm, Tesla och sen, mm, fortsatte det liksom. Men det jag tänker, mm, har man fått ihop 50 000 kronor, för nu det jag vill prata om nu, det, mm, handlar ju om att man fan måste förverkliga sina drömmar,
mm,
och då måste man sätta igång någonstans, och har man då fått ihop 40-50 000 kronor, då krävs det ju bara 4-5 snabba okej bilaffärer för att man ska ha 100 000. Alltså man tjänar 10 000 per bil.
Mm.
Det är inte jättekomplicerat. Det har vi pratat om många gånger. Det handlar om att tvätta, fixa små grejer som ingen annan orkat fixa och plåta bra bilder. Så är det 10 000 till. Då har man fått upp 100 000. Och redan då så har man ju tagit ett jättekliv mot drömmen. Jag är ju skolad i amerikanska krediter. Allt är bara nerbrutet i månadskostnader. Det är så hela ett helt liv fungerar i USA. En bil för 500 000, den kostar ju bara 100 000 kronor i kontantinsats och sen kanske 5 000 kronor i månaden, roughly. Det är nu inte någon ekvation. Men går man då och drömmer om en 69 Charger i fint originalskick, då går ju de att hitta, åtminstone i Sverige, för typ 500 000.
Mm.
Det vill säga 5 000 kronor per månad. Och då kommer man in i fas 2 av drömförverkligande. Vem ska ge dig 5 000 kronor per månad? För det är ju ingenting som gemene man bara skakar upp.
Nej.
Ytterligare 5 000. Det är ju jättemycket pengar på en liksom månadsbasis. Men är det verkligen det? För att det enklast, det är ju att bara löneförhandla. 5 000 är ju inte en astronomisk löneförhöjning.
Jo, det är det. 5 000.
Att få en löneförhöjning på 5 000.
Jo, men liksom du jobbar... Många har ju jobb där du inte kan löne fram.
Nej, men då kommer vi in i nästa, ja, fas. Mm. Då kanske man ska byta jobb.
Ja.
För att en ny arbetsgivare, mm, kanske är beredd att betala 5 000 mer.
Mm.
Och eller så kanske man är egenföretagare. Då kanske man ska hitta en liten kund som kan ge dig en stående retainer på 5 000. Och mot att du hjälper dem med något som du är bra på och som de är dåliga på. Nu, man får ju bara ha lite fantasi. Det är inte jättesvårt. Kontentan är att de allra flesta drömmarna som inte förverkligas beror på, inte på att det var en omöjlig dröm, utan bara att man upplevde den som lite krånglig eller lite omöjlig.
Mm.
Men man kan ju tänka att det alltid finns minst 10 olika vägar som leder till den här drömbilen eller hojen, mm, eller upplevelsen. Och går man på en nit, då är det ju bara backa och välja en annan väg. För det är väl ändå nu dags att förverkliga det där köpet som man alltid har drömt om. Carpe diem.
Ja, just det. Kan du tatuera?
Motherfuckers! Ja.
Du, en annat väldigt bra sätt att bli bra på det här som du precis pratade om, ja, det är att träna på att drömma.
Ja.
Och ett sätt som man kan träna på att drömma,
ja,
det är ju att...
bra idé.
Ja, ja, jag tänkte att vi skulle göra det. Vi är väldigt bra på att träna på det.
Ja.
Vi ska nämligen återigen ta och bygga varsin drömbil nästa vecka.
Ah.
Man kan ju drömma om saker som man vet inte kommer, men man tränar på att drömma helt,
ja,
enkelt.
Ja, ja, ja.
Och jag tänkte nämligen att vi nästa vecka skulle bygga varsin pre-runner. Ja? Och för de som inte vet vad en pre-runner är så kan vi ju förklara att det är ju, det kan ju vara vilket fordon som helst. Pickisar, subbar, buggies, terrängfordon. Det kan ju till och med vara motorcyklar. Jag tänker att vi ska bygga en varsin pre-runner. Och det är alltså kraftigt modifierade bilar som ska klara av att till exempel ta sig runt Baja 1000 utom tävlan då. Mm. Tanken är väl att den här typen av bilar kör banan innan tävlingen för att samla på sig så mycket information och data som möjligt om...
Därav namnet pre-runners.
Ja.
Man kan också söka på termen long travel.
Ja, just det.
Det vill säga de har väldigt lång fjädringsväg oftast.
Exakt. Men framförallt så är det den här deras bilarnas uppgift att samla på sig information och data som tävlingsbilen sen ska kunna använda för att ställas in på bästa sätt för alla stötar och kurvor och hinder och som kommer att dyka upp på tävlingen.
När vi bodde i Kalifornien. Mm. När jag levde hela mitt liv på Craigslist. Mm. Då hade jag varenda dag så sökte jag igenom hela Craigslist efter pre-runners. Mm. Min dröm var att köra omkring i en så här long travel pickis. Åh, fy fan. Det är vilken bra idé.
Det tar vi nästa vecka. Ja. Varsin pre-runner. Ja, och det som är roligt med pre-runner är ju att det kan ju vara vad fan som helst. Du kan ju ha en Cadillac 59 som en pre-runner om du vill. Ja. Oh. Nästa vecka.
Vi har ju fått ett uppdrag av Hansen Racing.
Ja, det har vi fått.
Och det är ju att hitta och formulera vår och Hansens kärlek till hobbyn. Alltså ord, situationer och känslor som är unika för den här hobbyn. Och idag, apropå, det blev ju en väldigt, väldigt fin brygga till nästa veckas uppgift. Mm. För idag tänkte jag sätta tänderna i ett ord som faktiskt på något sätt är unikt för våran hobby. Och det är fantasi.
Mm.
Och då pratar vi inte om det förväntade i form av Edrots härliga färgglada plastbyggen. För ordet fantasi hyser så mycket annat.
Mm.
Vi i Sverige tittar ju ofta lite beundrande på Kuba och tänker på hur lyckas de hålla liv i sina 50-talare med hjälp av vasslada motorer och ståltråd och sovjetiskt spackel.
Mm.
Men är det något vi har i Sverige, då är det ju fantasi.
Mm.
Titta bara på vår underbara raggarbilsflotta.
Mm.
Här är ju fantasin uppfinningarnas moder. Ölflaskor är förvandlade till expansionskärl. Bensindunkar på taket som är trädgårdsslangar leder ner soppan direkt till förgasaren. Stulna trafikskyltar, helst stoppskyltar som bildar något att stå på i ett sönderrostat golv. TV-soffor gör plats där inne i Impalan. Och vem behöver egentligen en ratt när det räcker med en svetstång?
Mm.
Jag menar, raggar är ju briljanta, uppfinningsrika, fantasifulla monster.
Ja.
och även om Hansen står bakom all eran fantasi så vill de ju skicka en liten ödmjuk reminder om att originaldelarna faktiskt inte är så dyra och att dessutom finns de på hyllan. Så fortsätt bejaka er fantasi. Men köp delarna på hansenracing.se. Ja. Och sen kan ni ju tagga era raggarbilsbilder och på Insta och Facebook med hashtaggen Hansenvinnare så deltar ni automatiskt i Hansen Racings tävling The Most Outstanding Car där de den sista varje månad väljer ut en vinnare som får 1,000 kronor att handla för på hansenracing.se.
Ja. Ah, nice! Ja. Men det är intressant det med fantasi för man glömmer bort att allting grundas ju i fantasin. Även den här partikelacceleratorn i CERN i den idén föddes ju fantasi eller liksom det är fantasi som föder idén om
det var en
kommunikationssatellit liksom.
Det är inte många som vet.
Nej. Du Bilsport MC, vi har ju vevat igång deras nyhetsbrev.
Mm.
Ska vi göra, vilket vi tycker är väldigt väldigt roligt och vi kommer ju inom kort. De första breven, vi har en idé om vad vi kommer att skriva om, en idé. Vi vet ju exakt vad vi vill skriva om i de här olika nyhetsbreven. Nu snart så kommer det ut ett nyhetsbrev där vi pratar lite grann om vad man ska tänka på inför våren om man kör motorcykel. Vi pratar om racinglegenden Bobby Unser som gick bort här för några dagar sedan. Men jag tycker så här, vore inte kul om våra lyssnare kan mejla oss och berätta om olika ämnen som de tycker skulle vara kul att vi tar upp i nyhetsbreven.
Ah.
För det absolut viktigaste är ju att Bilsport och MCs kunder, och det är ju samma sak som våra lyssnare, själva kan liksom berätta för oss, vad vill ni att vi ska skriva om?
Bra idé.
Ja, så tänkte jag.
Ah. Och vet du en annan grej?
Nej.
Med Bilsport och MC?
Nej.
De har ju inlett ett samarbete med vår favoritsajt, Retro Petrol.
Ja, det har de, ja.
Och,
eller, det visste inte jag.
Ja, men nu är liksom samarbetet på plats och live. Mm. Så att nu kan man direkt på varje annons på retropetrol.se så kan man se vad den bilen skulle kosta i om man hade den försäkrad hos Bilsport MC.
Snyggt.
Och direkt klicka sig vidare för att skaffa då Sveriges bästa entusiastförsäkring.
Mm.
Och om du kollar här, jag kan öppna den här länken. Här till exempel så är det en 69 Cornett.
Oj, fan, jag först trodde det var Gerrits gamla.
Ja, den ser jättefin ut.
Mm.
Och så är det specifikation och information om bilen. Och sen här nere, Bilsporten MC, då kostar den från 1999 kronor per år.
Mm-hmm.
2000 spänn om året för en 69 Cornett. Det är inte illa.
Nej.
Nej.
Gud vad jag sitter. Jag blev lite tyst nu, men det var mest för att jag fastnade i utseendet på den hemsidan. Den är så väldigt, det är utan tvekan Sveriges absolut bästa fordonshemsida.
Ja. Mm. Men vet du vad det är dags för nu?
Nope.
Nu är det dags för veckans bil.
Det har jag.
För jag älskar ju pickupper.
Mm.
Stora gamla dualies med som en gammal GMC eller nya Ramar. Men jag gillar ju även lyx och flärd. Det var ju därför min Cadillac Escalade EXT var optimal under en period i livet. Det var ju en fin version av Avalanche.
Den här glömt bort att du hade. Just det, ja. Det hade du ja.
Men backar vi bandet så är ju El Caminon och Rancheron helt underbara.
Ja, gillar du.
Och den inre bilden av att, apropå drömmar, den inre bilden av att slänga upp en sliten Filson-väska och en surfbräda på El Camino-flaket och åka på helgäventyr längs Kaliforniens vilda kust.
Mm.
Det blir knappast bättre i huvudet.
Mm.
Verkligen, den är aningen sämre då hajskräcken gör att jag aldrig skulle surfa i Cali. Men kärleken till personbilspickupper har legat och bubblat för mig hela livet. Jag vet inte hur många gånger jag har sparat Rangero och Camino-annonser.
Mm.
Men veckans bil denna vecka är någonting annat.
Mm.
Nämligen något för oss som kräver lite mer flärd.
Jaha, er.
Veckans bil denna vecka är 1975 och 1976 års Cadillac Mirage. Det här biläventyret startade när James Cribbs, som var general manager på Wilshire Cadillac i Beverly Hills, kom in till jobbet en helt vanlig fredag i början av 1975.
Mm.
Han hade precis satt sina utsvängda gabarinbyxor med tillhörande krokodilskor innanför dörren när han ser en av sina anställda, Jack Patrick, komma springande. Med andan i halsen säger Jack: "Jag har en idé", men han får hålla sig till tåls fram till lunch.
Mm-hmm.
Några timmar senare satt de i ett eget bås på Jack in the Box nere på Santa Monica Boulevard. Jack brukade välja den här restaurangen eftersom han kände en svag koppling till sitt eget namn. Men nu lutade han sig över bordet mot James och säger: "Jag vill bygga Cadillac pickupper." James såg genast kunden framför sig och kunde också se flera års försäljningsframgångar för just El Caminon och Rancheron.
Mm.
Tankarna snurrade och James tog in notan och rundade av lunchen med orden: "Ta fram en detaljerad plan till på måndag." Och på måndag morgon sitter redan Jack inne på James kontor när han kommer. Vanligtvis hade han kanske blivit lite irriterad över det här, men nu var han ändå nyfiken och på bordet framför honom låg en teckning. En ganska detaljerad teckning på en Cadillac stationsvagn och två pickupper. Det var ingen plan, inga siffror och inga detaljer. Bara en väldigt, väldigt snygg teckning. Så snygg att James sa orden: "Let's start a new business."
Ja, såna här stories älskar man ju.
Ja.
Men dra på trissor, som min farsa brukade säga. Oj!
4 månader senare satte James och Jack nyckeln i dörren till Traditional Coachworks.
Mm.
En customfirma med exklusiva Cadillac-ombyggnationer som man kunde beställa då direkt via Wilshire Cadillac i Beverly Hills med fabriksgarantier. Och proportionerna på de här bilarna var fulländade.
Mm.
Tidpunkten var perfekt och den första pickupen de byggde köptes av Evel Knievel. Så han kunde köra omkring med sin Harley på flaket.
Och hur den här har jag missat det här?
Bilen fick även en liten roll i filmen Viva Knievel.
Jaha!
Mm. Strax över 200 bilar rullade ut från Traditional Coachworks under 3 starka år innan de av okänd anledning slog igen portarna för gott. Det, mina vänner, det var veckans bil.
Ja, det här får ni ju googla, för satan vilken vacker bil.
Visst är den snygg?
Den är helt otrolig.
Jag har sånt jävla behov av att ha den här nu.
Ja,
kolla linjerna, ja, kring det lilla operafönstret, och sen att kanten på pickupflaket går ner och går ihop med bakluckan och så vingarna ut sen.
Får titta på teckningen, den första originalteckningen. Ja, just det.
Ganska begåvade teckningar av en bilmekaniker.
Verkligen.
Och även kombin var ju ball alltså. Men de byggde de här 200 stycken.
200 stycken alltså. Ja, jag kan också se kunden i Texas liksom, ranchägaren. Där skulle ju, där hade kunnat platsat i vilket Dallas-avsnitt som helst ju. Otroligt. Väldigt bra veckans bil.
Jag skulle faktiskt vilja ha en.
Ja, det förstår jag. Jag då som har hoj.
Men du är inte full-size.
Nej, det är sant.
Men ändå, du kanske kan bli.
Ja.
Sent ska syndaren vakna.
Ja, den var jättebra. Kul, jättekul.
Hörrni, vill man nu köpa en USA-bil, eller en pickis, ny som gammal, då kan man kontakta Stefan Ernryd på 08 30 20 40 och hälsa från oss. Och han tar ju såklart även in inbytesbilar. Och sen ska vi ju nämna Gasoline Magazine, Sveriges bästa tidskrift om man gillar bilar. Gå in på Facebook och håll dig ajour med hobbyn. Och om du inte redan gör det, så är det självklart att du ska prenumerera på Gasoline. Och sen slutligen ska vi då säga att våra Skokloster-event den 22 maj är inställd.
Ja,
det gick inte.
Kom väl inte som någon jättesurprise kanske, men tyvärr.
Ja.
Men vi siktar på
Skokloster 25 september.
Ja.
Så att nu är det en träff i görningen, och det är Gasoline Car Show i Skokloster 25 september 10-15. Nog fan ska vi få till den träffen.
Ja, det tror jag. Ja, med det sagt då.
Ja.
Vi har mycket att göra idag, så att jag skulle gärna kasta mig över och sätta lite jinglar och så på det här avsnittet.
Mm. Vi har ju en Dakar-workshop.
Vi kommer såklart återkomma kring det här i takt med att projektet förhoppningsvis fortskrider.
Ja.
Än så länge är vi ju bara i början. Men det här är ju apropå drömmar.
Ja, drömfasen är vi inne i nu.
Ja. Men det får ni vänta med till nästa vecka då kanske.
Hörrni, lyssna nu på det här avsnittet under en drömfångare.
Ja, gör det. Så ses om en vecka.
Hörs
om en vecka.
Hej! Hej.
Go. 1K. Prepare to turn left in Rio. Zip. Danger 2. Listen carefully to the sound. 2K. Follow Rio. Twisting. 1K. Continue with Rio. Careful. Twisting. Now, continue in Rio. Keep right. Now, turn left in Rio. Waypoint okay. Keep going straight to track. Keep going straight on track. Through the valley. 1K and a half. Stay on track. Follow track to your left, just ahead. Follow track. Uphill. Enter Rio, just ahead. Enter Rio. Turn right. Exit Rio on track. Follow track. Undulation. Cross track. Continue straight ahead. Unchip 1K. Follow track. Prepare to turn right on traces.